I love it. Teologi för livet, en serie vi har rört oss i en stor del av den här hösten. Och vi har pratat om mobiltelefonernas koppling till trädet, om kunskapen om gott och ont i Eden. Vi har pratat om människans relation till plankton. Vi har pratat om Big Bang som en alldeles ypperlig kristen förklaringsmodell för jordens uppkomst. Och vi har pratat om att den kristna berättelsen skapar förståelse och ger mening åt våra känslor. Och nu ska vi prata om alkohol. Och det blir inte jättemycket dryckestips och sådär, det får Marie-Louise stå för. Det tar hon vid fikabordet sen efteråt. Men hur kan vi tänka teologiskt kring denna fråga med alkohol? Och hela den här serien handlar ju om det. Hur kan vi liksom ta det som är vardagligt, som vi möter i vår vardag hela tiden, och på något sätt reflektera teologiskt kring det? Och hur den vrider och vänder på det, så alkohol är ändå något man möter på olika sätt hela tiden. Och någonting vi tänker är relevant att prata om och som Bibeln talar om. Och det är ju ett område som hos vissa skapar en del oro, kanske lite osäkerhet. Och där kristna i olika traditioner, olika sammanhang har valt lite olika vägar att gå. Och egentligen vill jag också bara börja med att säga att jag vill bemöta dig som kanske lever i ett missbruk. Eller kanske har vuxit upp i sammanhang av missbruk. Eller kanske har vänner eller nära omkring dig som är i en sån tuff situation. Och då förstår jag att det här ämnet kan vara lite känsligt. Och jag vill på något sätt bara att mitt hjärta, att du skulle känna mitt hjärta av värme gå ut till dig på ett alldeles särskilt sätt. Och om det är någonting av det jag säger idag som upplevs provocerande, så är det inte alls min avsikt. Utan jag vill bara säga att är man i en sån situation, så förstår jag att man behöver kanske dra väldigt starka gränser. Eller man på olika sätt liksom behöver hantera det med på ett specifikt sätt. Yes. I båda mina tidigare pass i den här serien, jag har haft två stycken, så har jag tagit min avstamp i skapelseberättelsen. Och det är också där jag börjar idag. Och det är egentligen för att den här serien handlar ju så mycket om vad det är att vara människa egentligen, att möta livets villkor som människa. Är det någonstans vi kan förstå, alltså vilken otrolig gåva vi har fått i skapelseberättelsen. Att vi har en liksom, vi kan förstå skaparens avsikt och tanke. Och gå tillbaka och på något sätt bara finna en resonans i vad är det att vara människa. Så därför är skapelseberättelsen en otrolig gåva. Skapelse, det är väl lite så här fabler. Alltså det är en gåva ifrån Gud till oss som hjälper oss att förstå oss själva och förstå livet helt ovärderligt. Och där står det i första Mosebok 1, vers 29. Och Gud sa: se, jag ger er alla, inte några, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Jag, säger Gud, jag ger er. Redan vid skapelsens början så visar Gud sin natur och sin personlighet. Vad är det? Varför läser jag den här versen? Jo, därför att här ser vi att Gud är en gåvogivare. Det finns olika bilder av Gud. Idag kan man tänka Gud som någon form av liksom, alltså i samhällets bild, liksom en sekulär bild av Gud som någon sträng liksom personlighet eller sådär. Men redan här, i Bibelns första kapitel, så möter vi en Gud som ger. Som är en gåvogivare. I allt han gör så ser vi vem han är. Och bläddrar du igenom Bibelns blad och läser om Guds handlingar, så kommer du upptäcka att i centrum hela tiden så finns en gåva att han ger. Och det är ganska häftigt, för det räcker att bara liksom se några verser fram, hur Gud står i en skarp kontrast till ormen som slingras in i nästa kapitel. som bara kan ta, stjäla och förgöra och har inget annat att ge än skuld. Men Gud ger. Han ger sin skapelse till oss som en gåva. Och han såg på allting, står det i vers 31. Han såg på allt han hade gjort och säger, se, det är mycket gott. Det är mycket gott. Och Psaltarens författare kan vara kung David, vi vet inte riktigt. Men han lovsjunger skapelsen i psalm 104. Och det är också i den psalmen vi läste här idag, psalm 65, som vi bad tillsammans. Var det 65? Ja, så kunde vi precis läsa samma tema om liksom hur man lovprisar skapelsen. Och det gör han också i psalm 104. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden. Ni vet, det bara poppar ju upp såna här liksom, baguetter och grejer. Och vin som ger glädje. Är ni med nu? Och vin som ger glädje åt människans hjärta. Och det har ju funnits många olika rörelser inom kyrkan. Och det finns olika rörelser. Och en rörelse har varit liksom någon form av asketisk. Att man har haft asketism som ett ideal. Alltså att vi som kristna, vi borde lägga band på våran njutning. Och på något sätt, om vi nu ska liksom ge lite cred till det här. Så kan, jag kan förstå var det kommer ifrån. Därför att jag tror det kommer ifrån att vi som kristna ska ha våran glädje och våran tillfredsställelse i Gud. Men jag tror att i den här liksom kanske någon form av positiv ambition så går man lite vilse. Det är något vi missar. Nämligen det som redan skapelseberättelsen uppenbarade. Jag ger er. Och vi ser det här till exempel i Efesos. Där Paulus behöver liksom, i första Timoteusbrevet, där han behöver utmana liksom tendenser i församlingen i Efesos. Där står det i kapitel 4, vers 3-4. Här finns det folk som förbjuder folk att gifta sig. Och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för oss att ta emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Allt som Gud har skapat är gott och inget är förkastligt när det tas emot med tacksamhet. Den du. Jag tror att kristna lätt kan fastna, om vi har den här asketiska, liksom, vi kan fastna i liksom en skam. Övernjutning. Som att det vore någonting dåligt att njuta. Vi kan fastna i skam efter längtan efter sex, längtan efter mat, längtan efter skönhet, längtan efter att njuta på olika sätt. Och det blir något skamfyllt. Men, säger Paulus, det här är saker som Gud har skapat för oss att ta emot med tacksamhet. Jag tror det är dags för kyrkan att göra upp med den falska skammen och med den felaktiga skammen som inte bygger på Guds ord utan på mänskliga traditioner. För att den här typen av skam håller oss bundna i ett begränsat liv där vi inte njuter av det som Gud ger. Allt som Gud har skapat är gott när det tas emot med tacksägelse. Vet inte om du känner till, men han kommer till Sverige förresten nästa år. John Piper, en pastor och författare, och han kallar sig själv för en kristen hedonist. Har du hört på den? Och det är ganska talande egentligen att det här med hedonism har på något sätt använts som en, liksom, en motsats till att vara kristen. Du har liksom hedonismen och så har du kristendomen. Men om man ska översätta hedonism till någon form av modern svenska så skulle vi kunna översätta det till begreppet livsnjutare, att njuta. Och kristendom har ju ofta liksom framhållits som någon form av liksom uppoffrande, självuppoffrande. Man är kritisk mot materialism och man liksom är kritisk mot, liksom, eller man ska liksom uppoffra sig själv för andra. Och, så där. Och det är ju jättesant. Och det är ju jättebra. Men inte när det blir så liksom att vi liksom ska ge upp det som Gud har skapat för oss att njuta av och ta del av. Och liksom leva ett liv i tacksägelse till honom över hans goda gåvor. Så Piper han har också sagt så här, ett känt citat, att Gud är som mest förhärligad när vi är som mest tillfredsställda i honom. Gud är inte emot våran tillfredsställelse, emot våran njutning, utan han blir förhärligad om vi lever ett liv tillfredsställda i honom och ger honom ära. Inget är förkastligt när det tas emot i tacksamhet. Alla gåvor kan missbrukas. Det kan användas fel. Och det är viktigt, det är att Gud är gåvogivaren. Betyder inte att vi kan använda hans gåvor hur vi vill. Att vi kan göra det hur som helst. Och vi kommer mer in på det här senare. Att allt som kan brukas kan också missbrukas. Och jag vill bara så in det redan här nu från början. Så du inte blir för ivrig, Andrea. Men här i den här texten, allt som vi tar emot i tacksamhet. Här finns en enkel princip. Att om du och jag är medvetna om att livet och skönheten, jag vet inte, ju äldre man blir desto mer tycker jag man uppskattar bara att det vackra, naturen, ett träd, ett löv som faller. Sexualiteten, gemenskapen, maten, drycken. Om vi är medvetna om att det är gåvor från Gud, så tror jag det finns ett inbyggt naturligt skydd. Är det här som Paulus säger. Att vi vill ära givaren av gåvorna. Genom att använda och njuta av hans gåvor på rätt sätt. Inget är förkastligt när det tas emot i tacksamhet. Tack Herre för det här. Jag tror att det blir ett inbyggt skydd emot att missbruka gåvan. Och det handlar liksom inte om att tacka Gud mellan varje klunk. Eller tacka Gud mellan varje tugga. Liksom, utan mer ett sätt att leva livet. Ett förhållningssätt som präglas av tacksamhet till Gud. Med en sund glädje som rotas i han som är alla goda gåvors givare. Det här var en introduktion. Jag tror att det finns någonting som vi kan återerövra. Den här teologin, är gåvan om teologi. Därför att hela den kristna religionen, om vi nu får kalla det så, hela den kristna tron, ett bättre ord, är centrerat kring en Gud som ger. Och att vi får leva i tacksamhet. Så första punkten var skapelseberättelsen, Gud som en givare. Och nu kommer vi in på punkten vin, glädje i Bibeln. Psalmisten skrev att inte bara bröd utan också vin är en gåva från Gud som ger glädje åt människans hjärta. Jag vet att en del nu börjar liksom sänka blicken eller titta på mig konstigt. Men vet du vad? Skyll inte på mig, skyll på Bibeln. Och det kommer att balanseras upp. Och då kanske någon tänker, nej. Men du vet vad? Skyll inte på mig. Skyll på Bibeln. Är ni med? Vin i Bibeln är en gåva som symboliserar fest, glädje, överflöd, välsignelse, frid. Alltså det här är Bibeln. Det finns i Bibeln. Du kan läsa. Välsignelse, frid och hopp. Ny skapelse och framtidslöfte. Det här är teman kopplat till vin i Bibeln och det återkommer genom hela Gamla testamentet. Vin beskrivs på ett positivt sätt som kungars dryck, alltså en förnämlig dryck. Ett tecken på Guds generositet och välsignelse. Och faktum är att det här fortsätter in i Nya testamentet. Samma tema där vin förknippas med glädje, gemenskap och det nya livet i Kristus. Därför är det inte konstigt att när Jesus slår till med sitt första mirakel så förvandlar han vatten till 600 liter vin vid bröllopet i Kana. Det är ett mirakel som visar på Guds överflöd och överflödet i Guds rike. Och har du tänkt på detta? Att mitt i den mest centrala kristna högtiden av dem alla, det firandet som ska ske ända tills dess Jesus kommer åter, mitt i den högtiden, nattvarden, så placerar han vin. Han kunde valt vilken annan dryck som helst. Och nej, det var inte druvjuice. Det var alkoholhaltigt vin. Annars skulle till exempel de kristna i Korinth inte blivit berusade så som Paulus starkt förmanade mot att bli. Det var alkoholhaltig dryck mitt i den kristna högtiden, nattvarden eller firandet. Och sen så fortsätter Jesus också att tala om i slutet av sitt liv att om det nya vinet som vi ska dricka tillsammans med honom i hans eviga rike, oavsett om det är symbolik eller inte, så är det en positiv koppling i det han säger. Inom kristna kretsar tror jag det kan upplevas skamfyllt att prata om alkohol. Jag sov dåligt i natt inför den här predikan, därför att jag vet att det kan stöta folk på olika sätt, åt både höger och vänster. Hur man än säger så blir det fel. Men vet du vad, jag står inte här för att dra på min åsikt, utan jag har verkligen försökt att hur kan vi reflektera teologiskt och se på Bibelns budskap i detta. Men jag tror att ofta i kristna sammanhang, tyvärr, i vissa sammanhang så blir det skamfyllt att prata om det här med alkohol. Och även om man till exempel brukar alkohol så gömmer man vinflaskan i hyllan när någon annan kristen ska komma hem på besök. Och, ja, men ni vet sådär. Och det behöver inte alltid vara fel, utan man liksom kan vara vis och visa respekt. Jag minns själv en sån här lite korkad händelse. Jag tror jag var i 25-årsåldern och hade köpt en flaska vin och mat och såna andra grejer. Och så går jag hem och så möter jag en herre från församlingen och så står vi och pratar, så börjar det bli lite tungt, så jag sätter ner kassen i backen och så bara klirr. Och så säger han efter en stund, det luktar vin. Det är nog bara glöggen. Ja, det luktar vin, det luktar inte glögg. Ja, det kanske är matlagningsvinet. Ja, men herregud. Ja, men du vet, nu har jag bekänt det. Man har något skamfyllt över liksom det här då som är vin. Men i Bibeln är inte det här med alkohol på det sättet skamfyllt, utan det beskrivs som en gåva som ger glädje till människans hjärta. Livsnjutning. Bärar av massor med symbolik. Jag menar, nattvarden är ju det mest centrala, men det finns jättemycket symbolik. Jesus skämdes inte över att förvandla vatten till vin. Jag kan väl göra det här. Nej. Han förknippar inte heller bruket med något skamfullt. Rätt använt inom de nykterhetens ramar som Bibeln sätter, så kan det här vara en välsignelse som ger, liksom, skapar fest och glädje. Men absolut, om det används för att fly verkligheten eller för att dämpa smärta, så blir det ganska snabbt en destruktiv väg att gå. Men lyssna nu, inte heller på den vägen hjälper skammen. Skammen hjälper ingenting, även när man börjar liksom hamna på glid med de här grejerna. För den som kämpar med beroende, så kan skammen göra att missbruket blir fördolt. Därför vill jag säga till dig och mig att vi ska sluta med våra pekpinnar när det kommer till de här frågorna. För när vi håller fram våra pekpinnar och liksom bara direkt är på, vad händer då? Och då håller man det här för sig själv och man döljer det. Och helt plötsligt så hamnar vi i en ganska dålig situation. Och när det har gått för långt så blir det liksom, nej, men jag visste ingen, jag hade ingen aning att du hade problem med det här. När missbruket börjar liksom bli synligt. Varför? Och därför att vi har levt för långt ifrån varandra. För mycket distans, för mycket religiösa fasader som gör att vi håller på med saker i ensamhet som vi inte håller på med när vi är tillsammans. Bort med skammen och istället börja leva nära varandra, öppna mot varandra. Nästa punkt, hur kan vi då tänka kring den här frågan med alkohol? Finns det någon biblisk sund syn på alkohol? En del kanske känner till, men en, får ändå säga, en ganska känd teolog och författare och poddare heter Preston Sprinkle, väl värd att följa. Och han liksom försöker summera någon form av balans på sin blogg, där han skriver så här, att Bibeln fördömer fylleri och att vara slav under alkohol. Ändå betraktar Bibeln ofta alkohol som en välsignelse och brist på vin och öl som en förbannelse. Sen är balansen en balans mellan glädje och varning. Och jag inskriver mig själv i det här. Karismatiska kristna vill gärna ha enkla svar på frågor. Svart eller vitt. Åtminstone om vi tillåter oss själva vara lite kategoriska. Men om vi är ärliga mot oss själva, så märker vi att livet sällan är så definitivt. Så antingen eller. Och detsamma om vi läser Bibeln utan att ha för, liksom förutfattade meningar innan och förbestämda åsikter, så märker vi också att vi ser samma mönster. Att ibland så är det inte svart eller vitt, utan det finns liksom en fråga om balans och sundhet. Gud har gett oss gåvor genom sin skapelse som är tänkta att brukas och njutas av i sin fullhet. Och ni vet, missbruk fanns inte från början. Och det kommer inte heller finnas i det eviga när vi ska dricka det nya vinet tillsammans med vår Herre Jesus Kristus. Alla gåvor har sina gränser, och nu kommer vi tillbaka till där jag började. Redan i Eden satte Gud gränser. Alltså, han gav Herre skapelsen, jag ger den till er, men käka inte av det där trädet. Men du vet, människan var direkt där och pushade på Guds gränser. Allt som missbrukas kan, eller allt kan missbrukas och användas fel på det sätt som det inte var tänkt. Och missbruk är ju egentligen det, när man liksom använder något som kan brukas på ett felaktigt sätt. Precis som ett spel, tänkte spela sällskapsspel på liksom fredagskvällen, och så bara tar vi bort alla regler. Det är ju totalt meningslöst. Det blir inte roligt för någon, eller hur? Men med reglerna blir det faktiskt kul. Med gränserna blir det kul. Guds gränser ger livets gåvor riktning och mening. Och det här är superviktigt. Paulus är glasklar. Och lyssna nu, jag hoppas att du inte bara har lyssnat till första halvan av min predikan. För då kommer du gå helt vilse. För Bibeln har också superklara, glasklara, har jag sagt det här tydligt nu, varningar och gränser. Var alltså noga med hur ni lever, säger Paulus. Inte som ovisa, utan som visa människor. Ta vara på varje tillfälle, för tiden är ond. Var därför inte oförståndiga, utan försök att förstå vad Herren vill. Det här tycker jag är en skön grej. Försök att förstå vad Herren vill. Alltså det här svartvita. Det är inte så. Det är inte på det sättet. Det finns liksom någon form av, vi blandas in i en process med våran Herre. Att försöka förstå hans vilja. Där det handlar om att leva ett liv som är sunt och balanserat. Dricker inte fulla på alkohol, för det leder till utsvävningar. Låt er istället uppfyllas av anden. Det var i Efesierbrevet kapitel 5. Romarbrevet kapitel 13, 12. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orgier. Ser ni här? Det finns festande som är fantastiskt. Du kan dricka, äta, njuta. Men när det blir fylleri, när det går över gränsen, när vi liksom börjar frossa, när vi börjar bara... Då hamnar vi i otukt, vi orger, vi hamnar i felaktigt beteende, i ett liv som inte är behagligt inför vår Herre Jesus Kristus. Det finns en balans. Försök att förstå vad Herren menar. Så Preston Sprinkle, han fortsätter så här. Eller det är inte samma artikel, utan det här är från Relevant Magazine. Där skriver han så här, att även om en god dryck kan vara en välsignelse från Gud, bör den konsumeras med försiktighet. Det finns dock en växande tendens bland vissa yngre evangelikaler att fira sin frihet utan disciplin. Inget i livet funkar bra utan gränser. Allt är tillåtet, säger Paulus. Allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Vi vill gärna tro, vi lever i en tid som säger att gränslöshet ger lycka. Men det är en av vår tids största lögner. På gränslöshetens väg finns bara fördärv. Vi måste se på alla livets områden, så har Gud satt upp spelregler. Inte för att ta, alltså de direkt så behöver vi tänka att han vill ta något ifrån oss. Den enda som tar är ormen som vill lura oss att tro att gränslöshet ger lycka och glädje. Vet, han tar inte, när han sätter upp gränser, så är det för att vi ska blomstra, för att vi ska kunna njuta av allt det han har gett. Men om vi krossar de där gränserna och bara springer på, då kommer det istället leda till fördärv. Så därför sätter han upp gränser som gör att vi kan leva, njuta och blomstra i liv och glädje. Förlorar vi kontrollen, så svävar vi iväg, säger Paulus. Håll er därför nyktra. Och så säger han också i 1 Korinthierbrevet 6:12, låt inget ta makten över er. Och du vet, när vi är onyktra, då har vi inte längre makten över våra liv. Jag fick frågan här om dagen, ja men droger då? Det kan man väl också bruka då? Nej, jag tror inte det. Det finns medicinska skäl och sådär. Därför att, men drogen handlar om ruset. Att släppa kontrollen. Att något annat får makten över dig. Jag tycker det här är en ganska viktig princip i livet överhuvudtaget. Låt inget ta makten över dig. Och jag fattar vilket bemyndigande som Gud ger till oss. Jag vill att du ska vara i kontroll. Och det är samma sak att bli fylld av den helige ande. Det är inte på det sättet att förlora kontrollen. För vi skapar med kontroll av Gud. Att ta ansvar för våra liv och leva på ett gott sätt. Och njuta av livet. Så låt därför ingenting ta makten över er. Att ni förlorar kontrollen. Gud har bemyndigat dig och mig med ansvar för våra liv. Det är vackert. Det är stort. Det är en gåva. Oj. Till sist. Om jag nu bara ska liksom summera det här och tänka teologiskt. Och försöka undvika att styras av känslor eller fastlåsta positioner. Så tror jag man skulle kunna säga så här. Att Bibeln har en positiv men ansvarsfull syn på alkohol. Skulle vi bara summera det i en mening. Tror jag att Bibeln har en positiv syn men en ansvarsfull syn på alkohol. Och det är också så som har varit det genomgående temat, den kristna synen genom historien. När vi kan titta på, vi skulle kunna citera Augustinus och alla kyrkofäderna. Vi skulle kunna titta lite längre fram i medeltiden på Thomas av Aquino. Vi skulle kunna hoppa fram och titta på Luther eller Calvin. Ännu längre fram och titta på C.S. Lewis som alla har talat om det här. Och genomgående så har man sett öl och vin som gåvor att njuta av. Men med måttlighet som tumregel. Och med varningar för beroende. Sen så kom 1800-talet, eller jag har redan varit här bland de här personerna jag citerat. Men där fanns även Wesley och pietismen. Och liksom väckelserörelserna som ofta gick hand i hand med nykterhetsrörelsen. Det fanns en försupenhet i samhället och kyrkan tog avstånd ifrån alkohol och sådär. Helt rimligt. Så det liksom har vuxit fram, de kyrkorna som har vuxit fram i det kölvattnet har varit mer negativa till alkohol. De kyrkorna som har vuxit fram med kanske det bredare liksom, kristna spektrat har haft en mer måttlighet och en sån syn på alkohol. Orkar ni 5 minuter till? Tack. Nu har ni gett mig det. Sen om jag kan hålla det kontraktet på 5 minuter kan vi öka till 7. Jag vill säga någonting också om att avstå på goda grunder när det är rätt att säga nej. Därför att Paulus, som vi har hört, uppmuntrar oss flertalet tillfällen att avstå. Att avstå från vissa friheter, det behöver inte bara vara alkohol, men just nu pratar vi om det. Att avstå från vissa friheter som vi på ett sätt har rätt till, men vi avstår för andras skull. Och det vill också säga att det här öppnar upp för möjligheten att alltid avstå. Det är helt okej. Att utifrån sin efterföljelse så väljer jag att jag avstår all form av alkohol. Eller det kan vara andra saker. Jag vill avstå det. Av olika skäl. It's fine. Men det är inget bibliskt krav. Att göra det till en övergripande livshållning för alla. Men det är såklart en fullt legitim möjlighet. Han säger så här att allt är rent. Men det är fel att äta något som får en annan på fall. Avstå därför heller från att äta kött och dricka vin eller göra andra saker som kan få något av dina trossyskon på fall. Vad du själv tror om allt detta får vara en sak mellan dig och Gud. Så det finns liksom lite svängrum här och lite utrymme. Men han betonar här, Paulus, att liksom i vårt ansvar, i vårt bemyndigande så finns det situationer. Det finns också möjligheter att säga nej. Av kärlek och respekt för andra, nej, jag säger nej. Vi har mycket alkoholism i vår familj, jag säger nej. Som kristen är du fri att välja livsstil inom Bibelns ramar. Men om du kämpar med missbruk, eller du vet att du har liksom... Ja, men avstå då. Då kanske det är mer än bara en frihet. Då kanske du bör avstå. Men det finns också situationer där det för alla av oss är rätt att säga nej. När vår frihet riskerar att få andra på fall, säger Paulus. Det kan ju vara någon i sin närhet som man vet har tufft med alkoholen och inte kan liksom begränsa det. Då kan det vara rätt. Jag säger inte alltid att det är så. Då kan det vara rätt att säga nej. Ibland kan det vara rätt att visa på ett sunt förhållande. Hallå, Herren vill involvera oss i processen. Att tänka sunt, det är inte alltid så svart och vitt. Men vi gör allt utifrån kärlek till Kristus och till våran medmänniska. Sen kan det också vara så här att vi har människor som tycker att alkohol är totalfel. Det är min syn. Och men då kanske man har respekt när man träffar den personen, ska avstå också. Så det finns situationer där det faktiskt är rätt att säga nej för oss alla. Och nu låter allt så himla enkelt. Jag vill säga så här att i en syndig värld så är ingenting riktigt så här enkelt. Utan det är ganska så svårt att navigera, tror jag. Men en sak är säker, att söker du ruset så är du på tunn is. Är alkoholen viktig för dig för att du vill ha ett rus, för att du vill fly verkligheten eller dämpa ångest? Då är det nog dags att kanske försöka ta ett steg tillbaka. Eller kanske dela med dina kristna vänner, inte kanske, utan dela. Och sök sammanhang, samtal, förståelse, hjälp att navigera i detta som kan vara supertrassligt. Och kanske finns du här inne som verkligen brottas med det här. Kallar det missbruk eller bara liksom, det är lite för mycket. Först skulle jag vilja säga till dig att jag önskar att jag kunde lyfta bort skammen ifrån dina axlar. Jag önskar att vi kan vara en gemenskap där vi är ärliga mot varandra. Där vi är öppna och inte dömande. Knäck pekpinnen och släng ut den eller släng den på elden. Men att det finns en kärlek i våra hjärtan och en vilja att hjälpa och stödja varandra till frihet. Jag vill också säga att nu kanske du tycker att oj, vilken liberal kyrka det här var. Då ska jag säga att det sämsta du kan göra är att fly härifrån. Fly inte din broder eller syster för att man har lite olika syn. Tidigt i vår församlingshistoria satt jag i samtal med en jättehärlig syster. Och i all uppriktighet sa hon, jag kan inte vara med här längre. Varför då? Nej, för att ni träffar ju människor på puben. Jag förstår verkligen hennes, var det kommer ifrån. Men i kärlek försökte jag samtala. Vart mötte Jesus människor någonstans? Vi kallar att dela livet med människor på deras planhalva. Att vi kan leva i världen men inte av världen. Också kunna dela ett glas med någon och tala om livet. Eller också tala om tro. Jag vet att det finns människor här inne som jag på puben har profeterat över. Talat liv in och som nu lever ett liv i frihet och med Jesus. Också i sådana sammanhang är det fullt okej att säga nej. Av goda skäl. Men vet du vad? Jag tror inte på en antingen eller kyrka. Jag tror på en både och kyrka. Där vi kan härbärgera olika syner. Och där vi kan härbärgera en sån här balanserad syn som jag försökt att måla idag. Inte en fromhetskultur där vi gömmer svagheter. Vet du vad jag vill säga så här? Jag ska sluta. Men jag vill säga så här. Att det är bättre att du blir förfriskad i min närhet. Förfriskad betyder berusad. Än att du super dig redlös i din ensamhet. Säger du, Jakob? Jag menar det. 100%. Det är bättre att du och jag delar ett glas tillsammans. Jag märker att det går över styr för dig. Att vi på något sätt bara, wow. Jag vill finnas här för dig. Vi kan hjälpa dig. Därför att du vet att vi bara liksom lever någon form av skenhelig, håller oss borta. Då blir bara missbruket värre där borta. Jag har sett det så många gånger hur destruktivt det är. Så bort med fromhetskultur. Och låt oss, nu blir det här liksom eldtal. Det blir det alltid när jag predikar. Jag vet inte vad det är. Det bara är så. Men jag tycker det här är viktigt. Om vi på något sätt bara ska öppna upp och leva riktigt mot varandra. För där, först där och då kan vi också hjälpa varandra, vara ett stöd för varandra och fungera som kyrkan är tänkt att fungera. Och du vet, Gud är gåvogivaren. Och den största gåvan han har gett, det är sin son Jesus Kristus. Han såg människan fångad i allt, i liksom synd och skam och skuld. Så sände han sin son för att dö för dina och mina synder, för att vi skulle få gemenskap med honom. Vi har talat om alkohol idag, att försöka ha en hälsosam syn. Men det viktigaste jag kan skicka med dig det sista här nu är Jesus Kristus som är Guds gåva till dig. Och kanske är du här och inte har en relation med Jesus Kristus, inte har bett honom att förlåta dig dina synder. Du vet att syndernas förlåtelse är en gåva ifrån Gud. så att du kan få gemenskap med Gud. Han har sänt sin son som ett tecken på att han vill ha gemenskap med dig och närhet med dig. Så jag vill bara uppmuntra dig att är du här idag och inte ännu känner Jesus, inte har tagit emot den gåvan som är mycket större än alla andra livsnjutandets gåvor, ta emot den gåvan. Säg så här: Jesus Kristus, jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Jag vill ta emot dig och syndernas förlåtelse som en gåva. Jag vill att du ska vara Herre i mitt liv. Och så är du välkommen fram och ta emot nattvarden idag. Och bara uppleva hur du har blivit ett Guds barn. Hur du tillhör honom. Och har fått gemenskap och relation med Gud. Amen.
Tack Jakob. Snart ska vi fira Herrens måltid tillsammans. Men först så kan vi be en liten bön. Tack god Gud för ditt ord, Herre. Tack för att du har gett oss ditt ord. Tack för att du vill vara med i våra liv. Tack för att du vill leda oss med din ande, Gud. Herre, jag ber att du ska få ta ett större utrymme i våra hjärtan. Att du ska öppna våra öron för att höra mer av dig. Öppna våra ögon för att se mer av dig, Gud. Tack för det budskap som Jakob har predikat. Vi ber att det ska få tala in i våra liv. Och att vi ska vilja formas mer efter dig och din vilja, Herre. Hjälp oss att söka dig först. Amen. Sprita av tassarna här så.